Då tänkte jag att jag skulle ha ett litet bibelstudium om Guds namn. Och det är ju så här, det är lite fokus på Bibeln idag, därför att vi har haft bibelutdelning och så. Jag älskar verkligen Bibeln. Och det blir ju så här, när man verkligen älskar någonting, att man kanske grottar ner sig lite väl mycket i saker och ting då. Och det kan finnas en viss risk att om jag går upp här nu och ska ha ett bibelstudium om någonting som jag tycker är superintressant, så kanske jag liksom nördar ner mig lite väl mycket. Men jag ska försöka behärska mig. Men annars kanske det är så också att ni, om det är några så här frågor om det här ämnet, så kan man ju prata om det också efteråt till exempel. Ja, men i alla fall, Guds namn ska jag prata om. Vet ni vad Gud heter? Daniel? Ja, någon som har ett annat svar? Vad heter Gud? Vad står det i Bibeln? Liksom? Ja. Jehova? El Shaddai? Nej, det är faktiskt så här att han heter Helgat. Det står ju i... Jesus säger, Helgat, var det ditt namn? Fattar ni inte? Nej, okej. Det fattar inte. Det var en ordvits. Så vi kommer till de där andra namnen sen. Men Helgat heter han. Om man ska verkligen förstå Guds namn, alltså vad heter han, så kan det också vara bra att man tittar i grundtexten. Alltså ni vet, vi läser ju Bibeln på svenska, de flesta av oss. Får vi upp en... ni jobbar på det. Okej, då får jag prata ur minnet. Då kan man titta då på där det står så här vad Gud heter. Och så kan man se vad döljer sig bakom de där orden då. Och då är det faktiskt så. Då heter Gud Pelle. Visste ni det? Det är hans namn på hebreiska. Det står ju så här i Jesaja. Ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är Pelle. Det står så i grundtexten. Titta inte på mig liksom. Det är inte jag som har hittat på det här. Det är det hebreiska ordet som kommer efter. Och hans namn är Pelle. Och vi översätter det till under. Hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsfurste och så vidare. Så... vi kan kalla Gud för många saker, men om vi ska vara riktigt, riktigt bibliska så är det att han heter Helgat. Det sa Jesus, det är hans namn. Eller Pelle, enligt gamla testamentet. Nej, men skämt åsido. Namn. Först vill jag bara förklara att i Sverige så är namn egentligen ett tilltalsnamn bara. Vi heter någonting för att... våra föräldrar ska kunna skrika på oss när vi gör något fel. Eller för att ropa på oss när vi har sprungit bort. Alltså vi heter bara någonting i Sverige. Men i Bibeln så är ett namn någonting som innehåller någonting. Och som säger någonting om den personen. Det är inte bara ett tilltalsnamn. Så att om man till exempel, det finns vissa kristna grupper som kanske tycker det är viktigt att man måste säga Jesus namn på hebreiska till exempel. Han hette ju inte Jesus, det är ju en grekisk variant av hans namn. Men förmodligen så uttalar man hans namn typ Jehoshua eller Yeshua. Och en del kan tycka att man just ska uttala Gud, att det är det som är poängen, att man ska säga det på rätt sätt. Men det är inte riktigt bibliskt, alltså, för att det är egentligen inte det viktiga är inte hur man uttalar ett namn som kanske... för oss hade det varit att ja, men jag heter Christian och då är det så jag ska tilltalas, så att säga. Men nej, utan vad är innebörden i namnen? Det är det som man i Bibeln är ute efter. Och då kan det till och med vara så att när ditt liv förändras så får du ett nytt namn. Och liksom din karaktär har förändrats, eller innebörden i ditt liv, eller din kallelse kanske har ändrats, och då får du ett nytt namn. Nu har vi, ja, där ser ni Pelle. Men ska se här. Här har vi ett gäng namn då på Gud som jag kommer gå igenom. idag. Men här har vi ett exempel på ett namn som ändras vid en viktig tidpunkt i Jakobs liv. Han som blev stamfader till Israel, han brottades med Gud. Och i och med den brottningskampen så fick han ett nytt namn. Du ska inte, ursäkta, du ska inte längre heta Jakob utan Israel. För du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Och Jakob frågade, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du efter mitt namn? Och han välsignade honom där. Så Gud vill inte säga det till Jakob. Ja, men här ser ni liksom att namn har någon slags innebörd. Och så när jag pratar om det här idag, poängen med den här predikan eller bibelstudiet är att alltså, vem är Gud? Jag vill lära känna Gud. Jag har mött honom och jag älskar Gud. Men vem är han? Vem är den här personen som jag har mött? Det får man veta i hans namn. För att man kan se hur Gud liksom steg för steg genom Bibeln uppenbarar sitt namn för sitt folk. Liksom lite mer och mer. Jag kommer visa det nu. Men så ibland kan det vara viktigt att få höra en predikan om vem är jag? Liksom. Nu har jag blivit frälst. Nu har jag fått en ny identitet i Kristus till exempel. Jag är en ny skapelse och så vidare. Då vill man veta, vem är jag? Vad har jag i, vad har jag fått av Gud och sådär? Hur ser Gud på mig? Men ibland vill man ju också veta, ja men, vem är Gud? Liksom. Är ni med? Så det är det jag pratar om idag. Att, vad är Guds namn? För det här säger ju någonting om Jakob. Men hur lär vi känna Gud genom hans namn, så att säga? Ja, det namn, eller vi börjar så här förresten. Det vanligaste, eller så att säga, det näst vanligaste namnet på Gud i Bibeln, bara rent om man söker igenom hela Bibeln efter orden, så är det Elohim. Och det finns lite olika varianter på ordet Elohim, det hebreiska. El betyder Gud, bara rakt av, Gud. Det kan vara vår Gud, det kan vara en annan Gud, det kan vara en avgud. Alltså, förstår du vad jag menar? Det är liksom, Bibeln använder det ordet för att bara säga Gud. Oavsett vilken Gud det är. Elohim, det är pluralformen av El. Det vill säga gudar. Och då kan man tycka att det är ett konstigt namn på vår Gud som ju är... Det finns ju bara en Gud liksom. Men han kallar sig själv liksom Elohim. Och... Men det var så här att på hebreiska på den tiden så var det vanligt att man för att förstärka någonting så la man till pluralformen. Så det betyder inte att det finns flera gudar utan Elohim betyder Gud med stort G. Liksom. Den guden, som den enda guden. Liksom. För att förstärka verkligen att det inte är vilken gud som helst utan det är Gud. Så det är liksom lite betydelsen av Elohim. Att det inte bara är El, vilken gud som helst, utan Elohim, guden. Och det är jättevanligt, och vi översätter det på svenska bara till Gud, båda de här två. Sen finns en liten intressant variant av ordet El, och det är Eloa. Och jag har fastnat lite för det, för jag tycker, jag hade någon period där jag snöade in mig lite på det här med treenigheten. Och det där är faktiskt en intressant ord, därför att det är, lyssna nu, jag vet inte om jag ens får det här rätt, men singularformen av pluralformen Elohim. Hängde du med där? Jag är inte någon grammatiker liksom, men tydligen är det en slags liksom singularformen av någon av plural. Det vill säga treenigheten. Gud i, alltså tre i ett. Det finns redan i ordet Gud liksom på hebreiskan. Så det här är det, och på grekiskan i Nya testamentet så är det ju theos liksom. Det är Gud på grekiska. Så vanligt enkelt liksom Elohim och theos. Nästa namn jag vill lyfta fram som Gud har det är Elion. Därför att ibland kunde man, alltså ordet El betyder Gud Och så kunde man lägga till någon slags attribut liksom, som säger någonting om vem Gud är då. Och ett av de vanligaste, det var Elion. Det är inte jättevanligt, men det är ganska vanligt i Bibeln. Och på grekiska, hypsistos. Det betyder helt enkelt Gud den högste. Därför att på Bibelns tid, och framförallt på gamla testamentets tid, då var det vanligt att varje land eller varje stam hade sin egen gud. Och man kunde till och med ha flera gudar. Så den stammen hade den guden och de hade den guden. Och då är det som Elion blir som att man vill betona och förtydliga att vår gud är den högste guden av alla. Liksom. Och den enda guden. Så när man liksom vill liksom peka på att det här är inte vilken gud som helst. Liksom, utan det här är guden högste. Och Abraham när han möter Melkisedek. Då står det att han var präst åt Elion. Och då kände Abraham igen, men det är ju den guden jag har mött också. Och det här är något, det kommer, återkommer i Nya Testamentet. Det här med Gud den högste. Och lite på samma tema. Elohim Israel är också ett av Guds namn som återkommer ofta i Bibeln. Tillsammans med, alltså, och det betyder Israels Gud helt enkelt. Han kallas ofta just för Israels Gud. Det är inte vilken Gud som helst. Som sagt så var, fanns det att man hade varje stam och varje land hade sin Gud. Och det här är Israels Gud. Och inte nog med det. Det är också på samma tema. Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Och vad betyder det? Vad ska man dra för slutsatser av att det var viktigt för Gud att till och med i hans namn slå fast han är Israels Gud? Jo, Gud har valt att uppenbara sig genom Israel. Och det här är någonting som även vi idag måste liksom behålla och bevara och respektera. Är han vilken gud som helst? Är det samma gud i andra religioner? Är han någon slags, förstår du vad jag menar, någon slags allmän generell gud? Nej. Han är den gud som har uppenbarat sig för Israel. Det är Israels gud vi tillber. Och inte nog med det. Han är också den som har uppenbarat sig för Abraham. Det går ner så specifikt. Och inte bara allmänt till Abraham, utan i ett löfte till Abraham om att bli till frälsning för hela jorden. För alla människor och alla folk. Är ni med? Det är inte vilken gud som helst som vi har att göra med. Utan det är Israels gud som vi bekänner oss till. Och den är viktig att liksom någonstans också bevara. Sen kommer det här namnet då, El Shaddai. Ett fantastiskt namn liksom på Gud. Och på grekiska är det Pantokrator. Det är också ett härligt namn. Och det här namnet, El Shaddai, det är det namn som enligt Moseboken då, som Gud uppenbarade för Abraham. Det står ju, när Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa: jag är El Shaddai. Vandra inför mig och var fullkomlig. Och det här namnet El Shaddai på Gud, det är ett namn som ofta återkommer i samband med att Gud vill välsigna sitt folk på ett sätt som är omöjligt. Och nu börjar vi, det här är en sån här grej som att vi lär känna Gud. Hur är Gud? Jo, i namnet El Shaddai så förstår vi att Gud är en Gud som kan göra det omöjliga. Som när han pratar med Abraham och säger, när han är 99 år, om ett år ska du få en son. Och Abraham tänker, det är omöjligt. Nej, för jag är El Shaddai. Är ni med? Det är liksom tanken. Och om man återfinner det här konceptet El Shaddai, även i Nya testamentet. I Jesus som säger ibland så här att för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Och det är i ett sammanhang, återigen, där det handlar om frälsning, att få bli en del av Abrahams, att bli en arvinge till Abraham. Att få bli en del av Guds folk, att födas på nytt. Det är inte omöjligt för Gud att ge Abraham en son. Det är inte omöjligt för Gud att ge dig frälsning, att föda dig på nytt. För han är El Shaddai. Så i det namnet så ligger någon slags välsignelse att förökas. Att få bli en del av Guds folk. Och att, att få bli född på nytt. Vilket är omöjligt för oss människor. Men för Gud är det möjligt. Så när du då tänker på dina bekymmer. Är det någon här som har bekymmer? Är det någon här som har problem? Någon skrattade åt mig precis. Det är klart vi har. Liksom. Är det någon här som vill få ett möte med El Shaddai? Förstår ni vad jag menar nu? Att få lära känna Gud i det namn han har. Det att få säga till El Shaddai. Jag har det här enorma berget framför mig. Liksom. Det är omöjligt. Jag vet inte hur jag ska lösa det här. Men jag tror på dig, El Shaddai. Du kunde göra det för Abraham, du kunde göra det för Petrus, du kunde göra det för den och den och den och den. Jag vill också lära känna dig Gud som El Shaddai. På svenska översätter vi oftast ordet till allsmäktig. För Gud är allt möjligt. Ja, nu har vi sett några saker här. Hur Israel också liksom kallade Gud. Han är den högste. Han är den som uppenbarar sig just för Israel. Han är den som har gett Abraham ett löfte. Och vi tror på en allsmäktig Gud. Men nu ska vi komma till det här tillfället då Gud avslöjar så att säga sitt namn så som han själv vill liksom presentera sig själv. Och det är superintressant. Så här kommer jag fastna lite. Jahve. Så säger Gud att han heter. Eller gör han det? En liten cliffhanger där. Gud sa till Mose. Ja, det här är ju då vid tillfället med brinnande busken. Jag är Herren. För Abraham, Isak och Jakob visar jag mig som Gud den allsmäktige. El Shaddai. Men under mitt namn Jahve gjorde jag mig inte känd för dem. Sen ska tilläggas att Abraham och de andra visste att Gud hette Jahve. Ni vet när Abraham så här, inte offrar Isak. Vet ni vad han kallar den platsen efteråt? Jahve Jireh. Så han kände ju till namnet Jahve. Men han visste inte innebörden av namnet. Det uppenbara Gud för Mose. Nu är det dags liksom att komma en nivå högre i att få lära känna Gud. Nu ska Mose få lära känna Gud och vem han är. Och vem han är för Israel. Nu är det dags, säger Gud. Liksom. Och då har vi en lång text här. Det här är också något ni skulle markera i Bibeln. Alltså, för det här är en nyckelpassage i Bibeln. Vad är hans namn? Vad ska jag svara om? Frågar Mose när jag kommer till inför fara och till Israel. Liksom. Vers 14 där. Gud sa till Mose. Jag är den jag är. Och han fortsatte. Så ska du säga till Israels barn. Jag är har sänt mig till er. Och Gud sa sen till Mose. Så ska du säga till Israels barn. Jahve, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Det ska vara mitt namn för evigt. Och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Och nu ska jag. Nu kan ni som tycker att det här var lite krångligt. Nu kan ni nog liksom slappna av eller luta tillbaka lite. För nu kommer det bli ännu krångligare här. En liten stund bara. Håll i. Där det står, jag är den jag är. Vet du vad det står där? Där står det, Eje, Asher, Eje. Och det betyder, jag är den jag är. På hebreiska. Men den, och det jag tänker mig, det är ju förkortat. Ni vet, Jahve är ju en förkortning, YHWH, av jag är den jag är. Men YHWH blir inte en förkortning av Eje, Asher, Eje. Hänger ni med där? Ni måste inte hänga med, det är ingen fara. Men grejen är så här. Gud säger jag är den jag är. Men när Mose sen ska säga liksom till Israel vad är Guds namn? Då kan han ju inte säga jag är. Det är inte Mose som är Gud. Så därför säger Mose inte Eje, Asher, Eje. Utan han säger han är. Och den förkortningen, tror man då vad jag förstår, blir YHWH. Jahve. Så om man ska vara riktigt petig så heter inte Gud Jahve som vi har tänkt. Utan något annat ord blir det ju. Om man ska då förkorta Eje, Asher, Eje. Hängde ni med där? Nu släpper vi. Nu har jag fått säga det. Nu känner jag mig nöjd. Nu kan vi gå vidare. Men i alla fall. Det här namnet är så som han säger. Jag är. Och låt oss fundera lite på det. Vad är då innebörden av jag är? För då kan vi lära känna Gud. För det är så här han beskriver sig själv. Och vi tittar lite på det. Man kan fördjupa sig i det här hur mycket som helst. Men några av de nyckelorden är ju. Vi börjar där uppe, Uppenbarelseboken. Förklara, här nämns ju flera av Guds namn. Herren Gud. Men också Pantokrator som jag var inne på. Men det står, han som är och som var och som kommer. Det är Guds namn. Han som är och alltid har varit. Han som är alltings ursprung. Han som är den som utan honom finns ingenting annat. Han är den som har gjort allt. Den som alltid kommer finnas. Den guden är han. Liksom. Den enda. Och alla vi är beroende av honom. Allting är beroende av Gud. En annan betydelse är att. Om vi går tillbaka här. Ni ser längst upp där jag har strykit under. Jag ska vara med dig. Det står inte där av en slump. Utan det är en förklaring till hans namn. Gud är den som är med oss. Och det var ju det namn som då Jesaja profeterade att Jesus skulle få. Emanuel. Är det någon som vet vad ordet Emanuel betyder? Gud med oss. Och då kan man ju tänka, men vadå, Jesus heter ju inte Emanuel. Nej, för det var inte poängen. Utan poängen är att Jesus ska vara Gud med oss. Och det är det som är innebörden av Jahve. Att han är med oss. Han är, han existerar och han är hos oss. Han är inte långt borta en Gud som är onåbar. Även om han är Gud den högste så är han också med oss. Han är både det där långt, enormt stora, mäktiga, heliga. Samtidigt som han är hos oss. Det är vår Gud. Och det gör att man får stor respekt för honom. Han är helig, man kan inte bete sig hur som helst inför Gud. Och ska vi tillhöra honom måste vi också lära oss att leva så som han vill. För det är han som är den högste. Det är han som är helig. Och så. Det är han som är vårt ursprung. Vi får acceptera honom som vår herre. Och en till betydelse av Jahve är ju. Även om det inte står i bibelordet där. Vad Gud säger till Josef. Jag ska följa med dig till Egypten. Nej, till Jakob är det. Jag ska följa med. När du går ut på dina äventyr eller saker i livet. Då säger Gud till dig, jag ska följa med dig. Jag ska vara med dig. Det är vår Gud. Sen var det så. Att Gud ville att hans namn Jahve skulle man behandla med respekt. Det var ett heligt namn. Det fick inte missbrukas. För då säger Gud att då den ska stenas till döds. Den som missbrukar Jahves namn. Och det låter ju lite hårt. Men. Så var det. Och det visar oss också att vi ska ha respekt för Gud och hans namn. De fick använda namnet Jahve. Det var inte så att det var förbjudet. Det var bara att de inte fick missbruka det. Det gjorde att. Judarna var väldigt noga med att inte helst uttala namnet Jahve. När det står i gamla i Bibeln, vet ni vad de översatt, eller sa istället för att säga Guds namn Jahve? Vad sa de istället? Är det någon som vet? Himlen kunde man säga, och jag tog ett exempel på det här, att det står i Matteus, himmelriket är nära. Medan det i Markus evangelium står Guds rike. Alltså det var, man bytte ut ordet Gud till himmel. Det var ett sätt att inte råka säga eller missbruka Guds namn. Vad sa man mer? Eller skrev till och med också. Adonai. Och vad betyder Adonai på hebreiska? Nej. Vad översätter vi det till på svenska? Herre. Helt enkelt, alltså där det oftast där det står Herren i vår bibel, då står det på hebreiska står det Jahve. Så egentligen borde vi faktiskt säga Jahve lite oftare. Men vi har översatt det till Herren för vi har hakat på judarnas tradition av att inte råka missbruka Guds namn. Och istället sa de då bara Adonai. Och vet ni vad Adonai och Herre är på grekiska? Var det någon som sa rätt, va? Kyrios. Har ni hört det ordet förut? Kyrios betyder Herre. Och hur ska man veta? Alltså en herre kan ju vara en chef eller en boss. Pontius Pilatus till exempel kanske var en Kyrios i Judén. Är ni med? Hur ska man veta om det står i Nya Testamentet Kyrios? Hur ska man veta om det handlar om en herre vilken som helst eller om det ursprungligen menas Jahve? Nu blir det lite krångligt här igen då. Jo, då gör man så här. Att om det står i Matteus till exempel, en röst ropar i öknen, bana väg för Herren, Kyrios. Och Matteus citerar Jesaja, står det, profeten Jesaja. Då tittar man i profeten Jesaja. Och vad står det där bakom Herren i den hebreiska grundtexten? Jo, det står Jahve. Är ni med? Så då förstår vi att den Herre som skulle komma enligt Jesaja, det är inte vilken herre som helst, utan det är Jahve. Så Jahve ska själv komma, säger Jesaja. Och det, men vem är då den här som ska komma? Jo, nu närmar vi oss ett bråk här. Därför att den här Jahve som skulle komma, han kom. Han började predika att folk skulle omvända sig. Och fariserna blev lite sura på honom och så helade han folk. Han förlät synder. Han gjorde sådana saker som bara Gud får göra. Är ni med? Och fariserna varit lite sådär, vem tror den där Jesus att han är egentligen? De här sakerna får bara Jahve göra. Och så börjar de, och så ställs det där på sin spets i ett tillfälle i Johannes kapitel 8. Då de bråkar lite så här om Abraham och grejer. Och då så säger Jesus så här till fariserna. Jag säger er sanningen. Jag är. Innan Abraham fanns. Då tog de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus drog sig undan. Varför tog de upp de där stenarna tror ni? Vad står det i Moseboken? Jo, om man missbrukar, om man smädar Guds namn Jahve, då ska man stena honom. Så det fariséernas tycker att Jesus gör, det är att han smädar Guds namn Jahve. Är ni med? För jag är, det är ju Guds namn. Jag är den jag är. Så de tänker, nu säger han att han är Jahve. Det får man inte göra. Då skulle man ju stenas. Och det är ju rätt. Fariséerna har ju rätt. Om någon säger att den är Jahve, då är det enligt Moseboken ska han stenas. Men vet ni vem den enda personen som har rätt att säga att han är Jahve? Vem är det? Gud. Det är den enda som får säga det. Vem får äga det namnet? Vem får äga Herrens namn? Vem är Herren? Det är bara den personen som vi ska kalla för Herre, enligt Bibeln. Det är den enda som vi ska bekänna som vår Herre. Det är Jahve. Så när Jesus säger jag är, det är ingen liten sak han säger. Han säger jag är Jahve. Inte bara att han är Herren vilken som helst, utan den Herren, Jahve. Och det uppfattar fariserna, och därför vill de stena honom. För så får man inte säga. Jag väntar lite med frågan, Donny. Jag vill grotta vidare i det här, för det här är spännande tycker jag. För i Romarbrevet så skriver Paulus att hur man blir frälst. Och det vet ni ju. Jo, man blir frälst genom att säga eller bekänna att Jesus är Herren. Men vilken herre? Vem som helst kan ju vara herre på den tiden. En kung kunde vara herre. Pontius Pilatus kunde vara herre. Vilken herre ska vi bekänna att Jesus är? Är han bara min herre? Eller vem är han? Vilken herre är han? Jo, det avslöjar Paulus. Därför att i versen senare så citerar han profeten Joel. I sin motivering till varför man ska bekänna att Jesus är herren. Jo, därför att i Joel så står det att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Eller hur? Det vet vi ju. Men vad står det bakom Herren i den hebreiska grundtexten, tror ni? Vilket namn döljer sig där? Jahve. Så det Paulus skriver, det är att om du med din mun bekänner att Jesus är Jahve, då ska du bli frälst. Så det är ingen liten bekännelse när man förstår vad Paulus egentligen skriver. För judarna i alla fall. Och den här bekännelsen ser vi åtminstone en gång i Bibeln uttryckas tydligt. Och det är när Thomas får stå inför Jesus, den uppståndne Jesus, som ni vet får peta i hans sår. Och då så svarar han, min Herre och min Gud. Min Kyrios, min Jahve och min Gud. Oj, och där lämnade jag visst lite abrupt det här med Jahve. För vi ska också någonstans runda av den här predikan, tänkte jag. Men vi ska bara, det finns två namn till jag vill bara ta lite snabbt. För de är så fina på något sätt. Ni har säkert hört Herren Sebaot. Det känner ni till, va? Vilket är jättekonstigt att man översätter Jahve till Herren. Men du översätter inte Sebaot till något svenskt. Är ni med? Man borde göra tvärtom. Eller säga bara Jahve Sebaot. För det är ju vad det står i på hebreiska. Sebaot. Vad betyder det ordet? Liksom? Hur ska vi förstå Gud utifrån det ordet? Sebaot. Någon som vet? Jag har strykit under det så ni borde kunna se. Härskaror. I betydelsen arméer. Det kan också översättas till himlakroppar för övrigt. Men det är en annan slags översättning, tänker jag. Jo, ja, men liksom. När David möter Goliat. Då använder han det namnet. Därför att David är liten. Och han står inför en övermäktig fiende. Men då säger han. Du kommer mot mig med svärd och spjut och kastspjut. Men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Och den betydelsen är att ja, du kanske tror att du är störst och kommer döda mig. Men jag vet att jag har Herren Sebaot med mig. Och han har alla himmelens arméer på sin sida. Så du tror att du är överlägsen. Men det är bara för att du inte ser den andliga verkligheten. Och i den andliga verkligheten så är det jag som är överlägsen dig. Och i den tron tänker jag möta dig. Jag är inte rädd för dig. Liksom. Exakt samma koncept som vi hörde förra söndagen i predikan. Ni vet när profeten Elisa möter och så kommer arameernas här. Och så är den profeten Elisas tjänare blir rädd när han ser alla soldater som ska anfalla dem. Och då så säger profeten Elisa, ber till Gud att Gud ska öppna hans ögon så att han får se Guds armé som är mycket, mycket större. Han behöver inte vara rädd. För liksom. Det är samma koncept. När du möter dina problem och bekymmer, då är det lätt hänt att man tänker, det här klarar inte jag. Det är för stort och övermäktigt mig. Då ska du komma ihåg, vad är Guds namn? Jo, Guds namn är Herren Sebaot. Och han har ännu större arméer än vad din fiende har. Och med han så kan du klara vilken motståndare som helst. För Gud är Herren Sebaot. Det är mäktigt. Och så det sista namnet som jag bara vill lyfta fram som avslutningar. Pater, säger Jesus väldigt ofta om Gud. Det är så Jesus, så att säga, beskriver Gud. Pater, vår fader, vår far. Respektfullt namn på Gud som en fader. Han är både den som ger oss liv, en förälder. Han föder oss på nytt, ger oss frälsning. Men han också omsorgsfullt tar hand om, vill vara med oss. Utveckla oss, utbilda oss och ni vet, allt det där som ligger i att vara en förälder. Så se, och någon man kan ty sig till som är omsorgsfull. Men ändå viss respekt. Så undervisar Jesus, pater. Men själv när Jesus ber, då säger han Abba. Vilket jag tycker är kul, för att Abba är ju precis som vårt pappa. Alltså det som barn kallar sin förälder. När man inte är speciellt respektfull utan bara pappa liksom. Min pappa. Inte tilltalar man sin egen pappa, fader. Är ni med? Utan pappa bara liksom. Så när Jesus själv pratar med Gud så att säga, då säger han bara Abba. Eller både och för övrigt, som ni ser i Markus 14 där. Abba, pater, allt är möjligt för dig. Eller har ni märkt till att han använde Guds namn igen, fast i en beskrivning. Allt är möjligt för dig, för du är El Shaddai. Ja, här har vi då Guds namn. Har vi lärt oss någonting om Gud? Har vi lärt känna Gud lite från de här namnen? Han är Gud. Men han är inte vilken gud som helst. Han är den guden. Och han är singularformen av pluralformen. Ja, treenig i alla fall. Han är gud den högste, El Elyon. Och han är Israels gud. Eller hur? Vi tror på Israels gud. Han är El Shaddai som kan göra allting möjligt som han själv vill. Ingenting är omöjligt för vår gud. Han är Jahve. Han är med oss. Han har alltid funnits, kommer alltid finnas. Och han är den som är med oss. Trots att han är den högste så är han också nära oss. Liksom. Han är Herren Sebaot som har världens, eller himmelens alla arméer beredda att strida för oss. Och han är också våran pappa som tar hand om oss. Thank you.